Välkomna tillbaka till en ny säsong utav Ålandspodden. Här sitter jag, Karl Lönndahl, och
Daniel Dahlén.
Ja, Daniel, det har varit sommar, eller hur?
De säger det, att det var lite sol och lite mjukt och varmt i gräset. Nej, det var det inte alls, för det blev torrt i gräset. Så det var,
var väldigt torrt i gräset. Dock just nu så är det ju typ grönare än vad det har varit sedan kanske så här maj. Det är väldigt grönt allting. Det har regnat flera dagar och sen har det varit lite sol och lagom temperatur. Och
ja, man känner inte igen sig alls heller. Man blir ju nästan orolig här.
Ja, lite eller? Så. Vad var du nu då? Var du norr om Geta hela sommaren eller?
Och satt där och tryckte. Norr om Geta? Ja. Ut i havet där liksom?
Ja, nej. Exakt.
Nej, jag har varit mycket Jomala hemma i Jomala och mycket Hammarland och väldigt mycket ute på Skråbjörka också, vill säga. Det är ju Geta det, så jo, norr, men det är ju faktiskt nordväst om Hammarland skulle jag säga, eller en Geta, norr om Geta. Okay. Men det var det mycket, och sen var det en hel del i Sverige fram och tillbaka. Du då, vad har du gjort då?
Nej, men det var ju semestern vi först var på där i Grekland och Italien nu. Det var ju 3,5 vecka. Och sen efter det var vi lite i Finland. Men nu här på senaste så har vi ju fokuserat på vara mycket där på Odonskär. Som ligger sydöst om Fögle. Enormt vackert klimat. Och nu har det ju till och med senaste veckor, det har ju varit så varmt i vattnet. Så att om jag bara har 90 grader i bastun, då har jag faktiskt tagit mig is. Mitt första dopp på Åland på 10 år.
Ja, du är en riktig badkruka du, måste
det är
jag säga.
Korrekt, hur är det med herr Dahlén då? Jag har sett vissa bilder där det liksom bara är två så här riktigt bleka ben på stranden som inte riktigt verkar komma i vattnet, så att säga.
Ja, du, men jag simmar faktiskt. Men vissa dagar simmar jag inte. Alltså mina döttrar är ju betydligt bättre på att simma i ur och skur, om vi säger som så. Nu har det ju inte varit så mycket skur, så jag kan kanske inte beskylla vädret för mitt uteblivande simmande vissa dagar, men lathet kanske kan vara en orsak. Ja.
Ärligt talat så var man ju ganska bra själv på att simma när man var barn. Det här är något som har kommit i lite högre ålder. Så.
Är det som jag, att varje gång jag hoppar i från bryggan så tänker jag, nu dör jag. Varenda gång.
Alltså, jag vet inte, man brukar ju tänka så här, åh nej, varför gjorde jag det här? Men du tänker på döden, ja det är klart, alla
jag
har.
På det. Ja, men du vet hur jag är.
Alla har olika associationer. Ja, den här säsongen är såklart fylld av massa intressanta gäster. Idag så kommer ni att få träffa Linus Dolke och Frida Boysen, men vi ska börja med lite nyhetssvep. Nyhetssvepet, så kommer något så här riktigt härligt. Det här låter som en personalunion under en kung ungefär. Det står så här i rubriken. Norrländska kommuner kan få gemensam kommundirektör. Geta skickar förbehållslöst frieri till Finström. Vad innebär det här?
Ja, det betyder väl att de har deras förstfödda nu då ska bli ihop och skaffa barn enligt gammal kungatradition.
Precis.
Ja, nej, men det här var ju lite spännande då ur ett, jag menar, kommuner får man ju inte prata om på Åland så där jättemycket, eller mycket nej. Känslor och sådär, men nu försöker de få till det igen då. Finström och Geta, det är många gånger de har försökt få till det, och ena gången vill den andra och ena och den andra, och så är det tvärtom, och så där håller det på.
Okej,
ungefär
så här
som
är
en lördagskväll på Arken.
Oj, högt, ja, det är hög ribba här direkt i början av säsongen i alla fall, får man säga. Ja, men vad tror du, det här är ju då efter att Gustav Blomberg har sagt upp sig, så börjar man nu titta efter efterträdare. Jag antar ju att man på något sätt då tänker sig att genom att dela på den här tjänsten då, så kanske man kan få ner kostnaderna lite för bägge. Och sen såklart att de ligger nära in till varandra och kanske delar gemensamma intressen. Tror du att det blir av, Daniel Dahlén?
Jag tror faktiskt att det kan bli av, för att de är i en sån situation, många kommuner och i synnerhet de här mindre åländska kommunerna, att de behöver fundera både en och annan gång. Men å andra sidan har det här hänt så många gånger och man har haft svårt att få ihop det sen när det väl gäller. Men jag tror att förr eller senare så kommer vi att se en, någon slags, om inte kanske kommunsammanslagning, så enormt mycket större kommunalt samarbete mellan kommunerna. Och det här är väl en väg, det är väl bättre att kommunerna själva försöker hitta vägar framåt än att det ska måste komma med stora lagboken och slå dem i huvudet, tänkte jag säga, bildligt talat. Men så på det sättet är det ju ett bra initiativ och jag hoppas att de hittar vägar framåt.
Ett ökat samarbete känns ju som givet att det måste vara bra. Men jag gillar bilderna som finns här ovanför. De handlar ju egentligen om, men var ska kommundirektören sitta? Det här blir ju en dragkamp, känner jag. Så här. Kommer det att bli i kansliet i Geta? Eller blir det i Godby? Eller var en på sin kammare? Vad tror du där då, Daniel?
Ja, du skrattar du, men det är bra många kommunala samarbeten som har fallerat bara
jo,
på
men jag förstår fråga. Det och jag förstår symbolvärdet. Alltså, det är en jätteviktig fråga. Det är ju bara att titta på hur vi flyttar runt EU varje vecka.
Det
är väl ingen nytt med det. Jag har full förståelse för bägge parter. På något sätt så känns det som att det kanske blir i varsina kammare till att börja med. Men jag vet inte, det är spekulation från min sida, bara för att man inte allt för mycket det ska inte bli allt för stora förändringar på en gång, tänker jag.
Nej, men jag delar helt din uppfattning. Jag tror precis att det kommer att bli sådär. Man kommer att behöva sitta några dagar i Godby och några dagar i Geta, helt enkelt.
Och på tal om området där i närheten så Mattssons i Godby byggs om och till. 1000 kvadratmeter, Daniel, så ska det inkvarteras på området. Vad är det man ska göra där då?
Ja, de ska väl förnya hela vad heter det, butiken på det sättet och ta den till nästa steg, säger de väl själva. Det kommer ju bli spännande att se. Alltså Mattssons i Godby är ju lite av en institution på många sätt och vis. Jag menar, vi som är födda i slutet av 70-talet så brukar prata, och början av 80-talet brukar ju prata om att man åkte till Mattssons i Godby för att äta milkshake. Det kanske du har hört någon gång.
Nej, det har jag faktiskt inte milkshaken. Däremot så är det så att jag blev ju så indoktrinerad i början när man fick bara handla på Mattssons, så att jag har fortfarande lite dåligt samvete när jag åker till en annan butik trots att jag bor i Mariehamn. Det var så viktigt att den ska stöttas. Det är den viktigaste butiken vi har på Åland. Men milkshaken har jag inte hört om. Enlighten me. Vad hade de för milkshake?
Nej, det fanns bara milkshake på Åland på Mattssons. Så man åkte dit och åt milkshake. Om man hade varit riktigt snäll så fick man åka dit och äta milkshake när man var barn. Så det är ju förknippat med ganska mycket glädje i det där huset. Så jag hoppas att de kan erbjuda milkshake redan även fortsättningsvis.
Spännande. Ja, jättekul att se hur Mattssons kommer se ut. Och så varje gång jag läser, som sagt, jag får lite ångest över att jag inte åker dit och kan handla mer. De har ju allt, Daniel, inklusive kläder. Perfekt för dig och mig.
One stop shop.
Ja, exakt. Allting finns. Ja, men lycka till, Mattssons, med utbyggnationen. Ja, men du, hur står det egentligen till med landskapets ekonomi? Ja, om man frågar Liberalerna, då är det uselt. Men helt okej om man frågar Obundens Samling. Och det här låter ju lite förvånande att man har så otroligt olika åsikter när man intog talarstolen här tidigare i veckan. Alltså, vad handlar det här om? Är det egentligen bara så att synen handlar om vad man ska lägga pengarna på? För att då kan man ju tycka att en ekonomi ser bra ut eller inte så bra ut, beroende på hur mycket man vill investera eller utöka det statliga eller kommunala och så vidare. Så vad handlar det här om?
Politik. Det handlar enbart om politik. Politik i möjligheternas konst brukar det ju heta. Jag tror att var och en som kan läsa ett bokslut vet nog mycket väl hur illa ställt det är för landskapet. Det är såklart så att det finns inte några stora skulder ackumulerade på det sättet, men å andra sidan så är det så att vi har ett strukturellt underskott i landskapet i åratal nu, och det behöver man ta tag i. Och hur man än vrider och vänder det så kommer man inte bort ifrån det. Men som sagt, politik är möjligheternas konst, men kanske vi ser flera, det är kanske fler jurister än ekonomer som har uttalat sig, om vi säger som så. Ja.
Ungefär som, och det kommer vi tala om senare, när man får höra att om vi bara byter regering så kommer energikrisen att lösa sig direkt.
Exakt, ja.
Ja. Mm. Den kommer vi återkomma till lite senare med Linus, tror jag. Men nu är det dags för en första gäst för dagen. Daniel här på Åland är bland annat känd för att ha varit med på Näringslivets dag i ett bejublat framträdande. Men har också vunnit bland annat TV-priset Kristallen 2020 och har varit programledare för Lyxfällan. Här kommer Frida Boysen.
Nej, vår nästa gäst är en person som drog stående ovationer på näringslivsdagen. Jag tror att Frida Boysen, du gick rakt in i hjärtat på ganska många ålänningar. Och det var bland annat en från det åländska näringslivet som sammanfattade din presentation som våga, våga, våga. Hjärtligt välkommen Frida Boysen till Ålandspodden.
Men tusen tack, så härligt att vara med i Ålandspodden och redan nu få en revisit till min senaste kärlek i livet, känns det som, Åland. Jag längtar redan tillbaka faktiskt, vilket är enormt härligt. Jag vet inte om det blev 2-3 dygn någonting där runt näringslivsdagen. Så det var grymma möten med så mycket härliga entreprenörer, företagare, alltså politiker, allt vad det nu var. Grymt gäng, love it. Jaha, härligt. Vad jag pratar om undrar du kanske då?
Ja, jag undrar vad pratar du om? Eller vi vet ju vad du pratar om, eller jag vet, men jag tror inte Carl vet. Och framförallt kanske inte många av våra lyssnare, så det vill vi gärna veta.
Alltså det jag har blivit utlovad här, Daniel, det är att jag ska få en 8 minuters highlight av våga, våga, våga. Så det är, ja.
8 minuter, då sätter vi på timern här bara.
Ja, vi har aldrig hållit oss på tid, Frida, så oroa dig inte.
All right, vad härligt. Men det här med våga, alltså, jag brukar börja med att fråga dig då, Carl, alltså, hur är det, älskar du förändring eller ja eller nej? Ja, du gör det?
Ja. Jag har varit förändringschef många år också, så att, det hade varit kul om jag nu sa att nej, jag är superkonservativ, ändra inget.
Men grejen är sådär, Carl, då är ju du verkligen en sån här människa som älskar förändring och taggar igång på det där, och jag känner igen mig själv ganska mycket där också. Och jag var faktiskt ganska förvånad över att det var så pass många ålänningar som räckte upp handen när jag ställde den frågan. För vi har ju varit med om en hel del förändringar som inte har varit så roliga på senaste tiden. Vi har haft en pandemi som ju på ett sätt förstås var helt fruktansvärd. Det var många människor som fick sätta livet till. Många människor vi säkert älskar och saknar idag. Många som, vi fick stänga igen hela samhällen. Många företag gick igenom fruktansvärda kriser, konkurser och så vidare. Vi har haft klimat och har fruktansvärt allvarliga utmaningar med vårt klimat. Vi har ett krig i vårt närområde med ett Ukraina som lider av ett anfallskrig från Ryssland och människor, kvinnor, män och barn som blir dödade. Det är ju fruktansvärt. Så jag menar, det är då modigt, kan jag tycka, att vi fortfarande vågar räcka upp handen när vi säger att ja, förändring. Och det är klart, vi tänker ju och när vi hör ordet förändring att det är positiv förändring, men allt är ju liksom inte positivt här i livet. Och jag började faktiskt med att berätta en liten anekdot från mitt eget liv. Jag tänker att våga handlar ju väldigt mycket om mod. Och en av de mest modiga besluten man kan fatta här i livet, det tycker jag är att bli riktigt, riktigt kär. Och våga berätta det från den andra parten och våga satsa på den. Hur är det? Carl, du får ju vara min sidekick här lite grann. Har du vågat gifta dig någon gång?
Nej, inte ännu.
Nej, du ser. Daniel då, har du vågat gifta dig?
Ja, jag har gjort det, men det tog 14 år också innan jag gifte mig.
Ja, du ser, men alltså ni var ihop i 14 år innan du vågade fråga, eller?
Ja.
Oj, jag hade lite... du ser. Ja, men det är svåra saker det här. Ja. Så då kan jag berätta då, särskilt för båda såklart och alla som lyssnar, men där är jag och ska då äntligen gifta mig. Så taggad. Min svärmor har sytt upp världens största bröllopsklänning. Det har liksom, hon är scenograf och kostymör på en av de största teatrarna i Sverige. Jag bor i Göteborg och så vidare och är då ute i det möhippa. Det är 3 kvällar kvar till jag ska gifta mig. Och då säger min bästa kompis, Frida, när visste du att han var mannen i ditt liv? Och då tänker jag på honom och så inser jag, vänta nu tänker jag på en helt annan snubbe. Och det är ju lite jobbigt när det liksom bara är 3 dagar kvar, 100 gäster bjudna och så vidare. Vad gör man? Man har ju valet då antingen att go for it och liksom göra något åt att man tänker på en annan snubbe, eller så bara låtsas man att man aldrig har tänkt den tanken att man gifter sig med det här plan A som var hela planen. Jag tänker det här är ett viktigt beslut, jag måste i alla fall mässa. Så jag tar mod till mig, mässar till den här mannen som jag då tänker på när jag tänker på mannen i mitt liv, som inte den jag ska gifta mig med. Jag älskar dig. Mässa de 3 orden, har jag aldrig sagt till den här karen förut. Han vågar inte svara, han vet att det är möhippa för en annan person då som jag ska gifta mig med, har tänkt. Men jag ger inte upp, träffar honom nästa dag på Hotell Eggers i Göteborg, lägger mitt hjärta på bordet där och säger, alltså jag inser att det är dig jag vill vara med. Helt sjukt, men så är det. Och är det bara jag som känner något här, eller känner du något också? Och då tittar han på mig och säger, Frida, det är klart att jag känner något, men det här är nog bara någon passion, det går nog över, går det hem och gifta dig. Men jag vill liksom inte gå hem. Hemma då så har den här brudklänningen anlänt med svärmor. Jag har fyllt upp hela Expo 1000 från Stockholm, gigantisk klänning som jag helt tappat kontrollen när jag kommer hem till han som jag ska gifta mig med. Och han ringer, för jag är inte hemma, alla är där utom bruden liksom. Men till slut, jag är då ganska profilerad krönikör på Göteborgsposten då, som alla läser den här tiden i Göteborg. Till slut kommer det någon bartender och lyfter över luren till mig och säger, det är din pojkvän, och så skriker han, men var är du, kom hem. Då byter jag krog, sitter där några timmar till på en annan liten kinakrog jag aldrig varit på, helt ospårbar, och sen till slut står vi där mitt i natten, jag och den här andra mannen då, bakom ett träd helt öde mitt i natten. Då kommer på den här gatan, då kommer han som jag ska gifta mig med sin mamma. Och där står jag bakom ett träd med en annan man. Och jag vet inte, det är ingen av er som har hunnit bli föräldrar än i livet, eller hur är det?
Jo.
Jo.
Ja, och jag är bonuspappa, båda två. Så att jag är bonuspappa.
Ja, det är nästan som att säga. Ni kan ju tänka där att det här barnet som ni liksom är förälder för, att det ska gifta sig, och så står den här bruden eller brudgummen där med en annan person mitt i natten. Alltså ni kan ju tänka er mördarblicken jag fick från den här mamman. Och jag förstår henne fullkomligt. Jag är ju liksom mamma själv nu. Och hon säger till sin son, ge mig nycklarna, så går hon. De här två männen har ju liksom gått i samma klass på journalisthögskolan. Men det blir inga high fives för det. Och så säger han, jag ska gifta mig, du kan bara dra härifrån, och ingenting mer att göra. Och då är det bara vi två som ska gifta oss kvar. Och sen Frida, måste du säga något jäkligt bra. Annars är det ju slut. Och då ser jag bara som ett fönster som öppnar sig, och så säger jag typ att, ja men då är det. Och så kan det gå. Och då, om det då, du som inte har gift än Carl, om du nu skulle förlova dig, du är inte förlovad va?
Nej.
Nej, precis. Men det här kommer ju inte hända dig, så du kan slappna av. Men om ifall att...
Säker?
Ja, men det är inte så vanligt, men vanligare än vad man kan tro. Då gör man bara så att man liksom delar upp listan, och så ringer man till då halva listan var, och så säger man, alltså det är ingen som har dött och det är ingen som har skadat sig, men vi är inte ihop längre och det blir ingen bröllop. Så kanon om du kan ringa Carl till, ja du vet, Aino och några till, för att jag har liksom lite mycket att göra här nu. Så med den här historien sagt, så kan man ju tänka sig, men vad har det här att göra med liksom företagande och att våga och sådär? Ja, det har det att göra med att det är ibland inte alls så lätt som man har tänkt sig att våga ta ett nytt oväntat steg. Det är tufft. Det kräver en del mod, men det kan faktiskt bli väldigt, väldigt bra. Jag bär 2 ringar här på min hand, och min kära make Lars är mannen bakom trädet. Och vi har nu varit ihop i, en evighet, alltså typ nästan 20 år tror jag. Kan det vara så länge? Det kan ju inte stämma. Nej, det är 15 år kanske. Ja, det är i alla fall fruktansvärt många år. Nej, 18 år är det. Och vi älskar varandra så mycket. Vi driver ett företag ihop. Och att välja är liksom ett så stort och viktigt beslut, fastän det rev upp en massa och så vidare. Så värt. Så vad vi säger är att liksom, när man tvekar, så våga ta ett steg. Det gör ingenting om det inte alltid blir rätt. Men jag tror det värsta misstaget man kan göra, det är att stå kvar och inte göra någonting. För då är det ju kört. Då kan man vara helt 100 på att andra kommer att springa om en. Så är det ju. Och framgång har liksom verkligen blivit en snabbare business. Alltså för, om vi backar bandet lite grann, 1965 så var det ju som man kollade på S&P 500 att hade du varit på den här S&P 500-listan, om du nådde toppen, var på toppen, då var du där i 33 år om du var en av de liksom på 100 högsta på listan. 1990 hade snitttiden minskat till 20 år. 2025, ja men då skulle jag gissa att då kanske vi är nere på 8 år. Det här är ju good news för alla startups, för alla scale-ups, alla företag som växer och nya och utmanar de giganter vi har. Men det är ju kanske verkligen en heads up för alla företag som har vana att äga sitt space i världen, så att säga. Vi kan vara säkra på att om 10 år, då är hälften av företagen på S&P 500 utbytta. Det går snabbare. Det går snabbare att lansera nya saker, snabbare att etablera varumärken. Allt går fortare. Och det var lite roligt på vägen över till Åland. Jag åkte den här, det finns ju massa olika båtar till Åland. Alla vägar där till Åland. Ja. Och jag åkte en sån där långsam härlig kryssningsbåt. Och resorna med Meg Tivéus som jag satt i en av panelerna på näringslivsdagen. Mm. Otroligt rutinerat styrelseproffs som ju har lett några av Sveriges största företag genom otroligt intressanta skeden. Och jag, av någon anledning så kom jag in på, hon frågade väl vad jag gjorde så här. Då började jag snacka också om att jag jobbar ganska mycket och just nu modererar jag otroligt mycket samtal om metaverse och sådär. Och hon bara, alltså vad är det egentligen liksom? Och jag bara, då började jag dra lite om vad metaverse är, bara liksom lite kort. Och då sa hon, men alltså, kommer du prata om det här imorgon så? Och jag bara, nej, det hade jag egentligen inte tänkt. Och bara, men du måste berätta lite, för jag tror folk har inte koll. Mm. Så jag, nu har vi ju bara 8 minuter, och nu har jag säkert avverkat 4. Vad säger ni?
Cirkus, va?
Ja. Vi la på 8 till, det är lugnt.
Vi la på 8 till, det är lugnt. Ja.
Men vi kan bjuda på liksom 15 sekunder metaverse, då. Men det är inget konstigt om man inte vet vad metaverse är, för jag har pratat, jag är ju själv journalist och publicist i grunden, jobbat som vice vd för Bonnier och sådär, och det är många chefredaktörer även i teknikbranschen som jag har pratat med som knappt har liksom hunnit fatta vad metaverse är, vad NFT är och så vidare. Men kort och gott kan man väl säga att metaverse är ju liksom universumet bortom det här, det är ju som ett virtuellt universum, lite som spelvärlden egentligen.
Typ Roblox.
Ja, exakt. Eller kalla det vad du vill. Det finns ju massor av världar som våra barn är inne i nu. Och det kan man säga är ett slags metaverse. Mm. Min son exempelvis, Arvid, han är 14 år. Han kom till mig för några månader sedan och sa han, mamma, nu ska jag vilja ha tillgång till mina besparingar. Jag vill ha 3000 spänn. Och jag bara, ja. Vad ska du ha dem till? Och han bara, nej men jag ska köpa en kniv i CS. Mm. Alltså Counter-Strike. Och jag bara, vänta, en kniv? Alltså du menar en låtsas kniv, en virtuell kniv i ett dataspel i Counter-Strike? Ja. Jag bara, men är du galen? Så du kommer inte få 3000 spänn för att köpa någon låtsas kniv. Han bara, mamma, det är en bra investering. Och jag bara, en bra investering, you're kidding me. Han bara, men kom för att se. Och så tog han med mig till datorn och så visade han, och han har följt den här kursen helt enkelt för den här kniven. Och han ser, det är precis som att följa vilken aktiekurs som helst, och han visar då liksom hur värdet på den här kniven har ökat under den senaste. Det är ett jäkligt bra läge. Vi ser ju också att det ser ju verkligen rålbra. Eller den har sjunkit snarare i värde, men den brukar ligga högre. Så att det är bra läge att slå till. Så han får sina 3000 spänn, och nu tror jag den där jäkla kniven är uppe i minst 6000. Så, och lite så här är det ju i metaverse, att vi nu bygger upp som en parallell värld där vi kommer att jobba. Men tänk alla de här åren där vi jobbade i pandemin, vi satt i, som vi gör just nu när vi spelar in den här podden, i ett Zoom-möte eller i Teams och så vidare. Vi upptäckte att vi kan driva företag, vi kan leda nationer och så vidare i en pandemi. Vi kan göra det så här, men vi längtar ju efter en bättre upplevelse, eller hur? Nu sitter vi fortfarande och tittar på varandra när vi spelar in det här i en live-filmsnutt. Men vi skulle ju hellre vilja sitta runt ett bord och vara liksom virtuella, nedbeamade personer. Liksom. Och det är det här som det blir i Metaverse, att vi laddar upp och laddar in oss i ett spel. Vi har alla avatarer som ser ut som oss själva. Och de företag som vill vara i framkant, ja, men de självklart vill ju ha flådiga styrelserum här. Man vill vara pimpad, man vill köpa många märkesföretag, alltså Gucci och Balenciaga och så vidare. De utvecklar ju nu väskor där du kan köpa en märkesväska för 100 000 kronor inne i Metaverse. För att verkligen visa att ja, men jag är en person som har koll på läget. Och den här måste man ha liksom som en NFT för att kunna stoltsera med den här inne i sitt i Metaverse helt enkelt. Man vill ha de coolaste konstverken, man köper dem som NFT, så har de i styrelserummen och så vidare. Det här är en gigantisk business som redan har dragit igång.
Ja, jag tänkte ju säga det. Den är ju faktiskt här redan nu. Många tror ju inte det, men jag som kommer från telekom och tv-världen tidigare, mitt tidigare yrkesliv, så där så har det ju, alltså redan för 6-7 år sedan så var de ju ganska långt, tv-bolagen också, för det kommer ju att konsumera tv den här vägen också, att du är delaktig i programmet på ett helt annat sätt. Det låter ju lite cyber alltihop, men vi är nog där, precis som du säger.
Du har helt rätt. Jag pratade med Spotifys HR-direktör Katarina Berg på Almedalen, hade henne i en panel just där vi pratade om Metaverse, jag modererade för Meta. Och jag sa just det, hur långt har ni kommit i hela NFT-världen vad gäller hur vi konsumerar musik? Jag menar, det här kommer revolutionera hela eventvärlden exempelvis, nästa gång man släpper en låt eller en bok. Jag jobbar ibland som författare också. Ja, men snart kommer vi givetvis, jag tänker nästa bok jag släpper måste ju släppas som NFT också givetvis. Så att man,
absolut.
Ja, för då blir det ju som att det blir en entrébiljett till att då kommer du alltid, om du köper en NFT av min bok, då kommer du alltid att få en inbjudan till releasefesterna med Limited Edition. Du kommer alltid ha första tjing på en föreläsning till den här boken. Man blir som en litet community runt sin produkt. Det finns oändliga möjligheter. Det finns oändliga möjligheter, inte minst tänker jag för Åland. På Åland så är ni ju, vad jag förstår, det jag har lärt känna av Åland, så är det otroligt mycket entreprenörer, väldigt mycket bra, snabba, starka relationer inom Åland. Här finns ju en möjlighet att nå ut och träffas och sitta i ännu bättre möten än Zoom och Teams, allt det där, utan verkligen, ja men vet, världen kommer att bli mindre. Det vi har ju övat oss på under pandemin, där vi har tagit ljusårskliv på bara några sekunder, det kommer ju bara fortsätta med Metaverse. Det var kort om Metaverse. vi kan väl snacka lite, annars kommer jag bli helt hes i halsen. Jag ska bara hålla lite miniföreläsning här.
Nej, men jag tycker vi har väl hört i stora drag. Jag var ju lyssna på dig också, Frida, när du var på näringslivsdagen. Och jag tänker, jag tyckte också, i slutet av din föreläsning så hade du också ett ord från din nuvarande svärmor som hon hade sagt. Och jag tyckte att den sammanfattar väldigt mycket också, inte bara i de personliga relationerna utan också i företagsvärlden. Och det var ordet orka.
Ja, ork, precis. Det var också himla fint. Jag håller med dig, det är fint att det fastnade, Daniel. Precis, när jag då gifte mig egentligen med den här Lars, mannen bakom trädet, då reser sig då min svärmor upp, Kristina, klingar i glaset så här, och säger att ja, kära brudpar, älskade bröllopsgäster. Hon är från Värmland, jag försöker imitera värmländska polisen. Och sen säger hon, ja, det finns egentligen bara ett ord man behöver för att få ett förhållande att fungera. Och det är ork. Och då säger hon då att det är O som omtanke, R som är respekt och K som i. Och så tror jag alla att det ska vara kärlek. Även jag tyckte att jag var jätteduktig som viskade, ja, kärlek. Hon bara, ja, det är inte det jag tänkte på. Och så någon gubbe som säger, och bara, nej, det var inte det jag tänkte på heller.
Såklart.
Ja, utan K som i. Kommunikation. Och så berättar hon då att hon har varit gift med Kalle i hela sitt vuxna liv, min älskade svärfar, och han har då också entreprenör, jobbat som bonde i hela sitt liv, gått upp otroligt tidigt på morgonen, alldeles för tidigt för kaffe, berättar då Kristina, och så, men ändå börjar han varje morgon på samma sätt, men jag sätter på en kammar kaffe, fast det kan bara vara 4-5 på morgonen, alldeles för tidigt för kaffe, så gör han det för att han vet att jag älskar kaffe på Möra. Och bara med den lilla handlingen så visar han ju mig omtanke. Och han visar mig respekt, för han vet att jag får en bra start på dagen. Och han lyckas till och med kommunicera bara med den där doften av kaffe. Att han älskar mig. Fast han är långt ute med korna när jag vaknar och han är inte där. Så är han där. Och jag tycker det är så fint. Och jag har burit med mig det där ordet ork varje dag faktiskt sen hon sa det. Och nu är hon inte med oss fysiskt, men hon är faktiskt med här. Jag håller upp en bild, så får ni se henne. Vi som ses nu. Där är den här Kristina. Jag älskar henne så mycket. Så att hennes kloka ord bär jag så gärna vidare. Och det är precis som du säger, Daniel. Alltså, jag tänker ork, det är precis det vi behöver i näringslivet också och i vårt företagande. Allting bygger ju på att vi ser varandra ändå mer. Men om vi visar varandra omtanke och respekt och vi är riktigt, riktigt bra på att kommunicera, ja, men då kommer vi att bygga tillitsfulla organisationer där vi får modet att lyfta de nya idéerna som vi behöver för att våga ta nya vägar, för att våga prova nytt, för att inte stagnera och fastna i gamla mönster. För att få mod, ja, men då krävs det tillit, och det bygger vi genom ork.
Mm. Det var underbart. Orkar du, Daniel?
Ja, känner du orken? Nej, men jag tog faktiskt till med det. För vi hade under näringslivsdagen, fanns det också en paneldiskussion om att prata om hållbarhet i olika delar av näringslivet och olika syn på hållbarhet också. Mm. Och ganska mycket så hamnar vi ner i orden ork för att även kunna producera vettiga resultat och hållbara resultat, även svarta siffror så att säga.
Jajamän. Nej, men precis, så där brukar jag ju också en liten parentes bara, där brukar jag ju säga just här att vi har redan pratat om CSR, det här med corporate social responsibility, och det är bra. Men som sagt, om man nu ibland stöter på någon styrelse eller vd, kollega eller vad det nu kan vara som inte riktigt har taggat igång på det här med hållbarhet, men säg då, men det handlar också om CSP, liksom corporate social profitability. För herregud, utan hållbarhet, då har vi snart ingen värde alls. Då kan ingen göra business. Och dessutom, det är det här alla, i princip, i alla fall majoriteten av alla kunder vill ha. Man vill välja hållbara produkter och tjänster. Så get on the
train. En hygienfaktor idag.
Absolut. Ja, men verkligen. Och det är en lönsamhetsfaktor. Liksom. Det är
absolut.
Mm. Måste säga, enormt inspirerande. Vad härligt att få liksom den här rundownen på den här korta tiden som vi hade. Jag suttit och lyssnat, jag tycker det är jätteinspirerande, både om orket och om modet. Nu är det tyvärr så att jag måste avrunda intervjun här.
Så är det.
Finns ett tidsschema. Men Frida, stanna kvar. Jag tror vi gör ett liksom eftersnackprogram här bara. Vi bara sitter och talar. Nej, men Frida, jag vill tacka jättemycket för att du inspirerar personer. Jättekul att du var här på Åland och inspirerade så mycket människor. Du är verkligen stjärna, så vi tackar dig för att du var med i Ålandspodden.
Tack snälla, och jag längtar efter att komma tillbaka. Det är bara att ropa, så kom jag.
Ja, Daniel, man är ju nästan fullkomligt tagen av den inspirationsföreläsningen av Frida, men kanske framförallt av energin. Någonting som jag fullkomligt älskar när folk har mycket energi och engagemang i vad de håller på med.
Ja, men absolut. Hon är ju otroligt närvarande också. Ja. Det tyckte jag att man såg, och faktiskt något av en multitalang också, ska sägas. Ja. För att hon brände ju också i väget eller bra sångnummer, bara sådär. Mitt i allt under föreläsningen också. Så det är en person med många talanger och ett viktigt budskap.
Våga. Mm. Vi har en sista nyhet för dagen innan vår andra gäst Linus Dolke kommer hit. Och det är ju att åländska sommarstugor blir utvalda som frimärken. 77 bidrag har kommit in, och ni har tagit upp några av exemplen som finns här. Det känns väldigt åländskt, eller hur, Daniel? Det känns härligt.
Ja, visst gör det. Ganska typiskt, tidstypiskt på många sätt och vis. Det är den där röda stugan, men det är också stugan vid havet och lite nytänk också på sina sätt. Men det är väl bra att man lyfter stugan som frimärke, tänker jag. Det är ju någonting som är väldigt ja, det är väl väldigt nordiskt egentligen på många sätt och vis att man vill ha, man har sina stugor. Jag tänker just när man är med, nere på kontinenten så blir, då brukar de ju alltid bli förvånade när de säger att när man, ah, man har en stuga också. Eller ja, när man är på stuga. Vad då stuga? Kan man, ni bor ju där nära vattnet. De förstår inte liksom att man tar sitt pick och pack och kanske åker ut till den där ön eller till den där stranden som man kanske har en stuga på. De som har det.
Precis så är det. Och vinnarna, vill du dra dem då?
Vinnarna, det kan jag absolut dra, det kan jag göra. Det var 77 bidrag som kom in och vi har bland annat så är det Finngrundet på Föglö som nominerades av
himla fint.
Sandra Tidus.
Ja.
Och sen har vi Strandsgatan Äckre nominerad av Nils Gustav Eriksson.
Precis, lite modernare stil men passar in väldigt bra för det är ju så där det ser ut idag så det är väl härligt att visa upp det också.
Och sen har vi Torpet Äckre nominerat av Ramona Wesén.
Jättefint. Då går ni in och kollar på i Ålandstidningen så får ni också se bilder på de här, men det är ju väldigt fina åländska motiv, får jag säga.
Väldigt typiska.
Grattis till er som var med och tävla, eller vad man säger. Grattis till er som har husen. De är jättefina.
Ja, kanske till och med det, ja.
Ja, exakt. Då så, då har det blivit dags att tala lite elpriser, Daniel. Vad kul!
Ja, vad kul! Nu ska vi få rena inspirationskällan till den andra.
Nu ska vi få lära oss allting om hur elmarknaden fungerar. Här kommer Linus Dolke. Ja, el och el och åter el. Jag tror inte att någon har missat att någonting som kallas energikrisen 2022, ja, beroende nu på hur länge den ska hålla på, den är uppe och het i debatterna, Daniel. Så du har tagit med en expert så att inte bara du och jag ska sitta och spekulera i det här.
Nej, jag tänker att vi har nog säkert mycket åsikter om det hela, men det är väl lika bra med att ta med en expert. Så därför har vi Linus Dolke från Mariehamns Energi här idag.
Hej, hej.
Varmt välkommen till Ålandspodden. Din officiella titel är elhandelsansvarig, om jag har förstått det rätt.
Ja, det är jag som har hand om hela elhandelsbiten här på Mariehamns Energi.
I praktiken kan du förklara varför Daniels villa har blivit liksom så dyr att, att värma upp liksom och allting sånt. Så då har vi
barnen måste frysa.
Vad är det? Kan du inte bara elda på istället? Det är barnen som fryser. Ja. Linus, jag tror att vi ska börja med att bara försöka sondera oss lite i terrängen här för de som inte är så invigda. När vi kallar någonting energikrisen, vad är det egentligen vi menar då? Vad är det som händer?
Det är en liten... Det är både effekt och... Eller här i Norden har vi effektbrist. Det betyder alltså att de tyngsta eller mest vintertimmarna, då behöver vi en viss effekt. Och det är den toppen vi måste komma upp i. Och då blir det att vi måste handla extra från Europa när det är sammankopplat. Och sen så i Sverige så är det problem att få all energi. De har jättemycket energi i norra Sverige och få ner det till södra Sverige. Så då är det en sån här, då är det mer en elnätsfråga som är problemet.
På en gång där, jag har också arbetat lite med el en gång i tiden, men skillnaden mellan elnät och elleverantör, skulle jag bara vilja beskriva det en sekund, vad skillnaden är?
Elnätet är då monopolet som bygger själva ledningarna som transporterar elen, och sen är det en marknadsmässig affär, det här elhandelspriset och själva elhandeln.
Jättebra. Och när man då talar om el, du säger svårt att få effekten och så vidare, så nämnde du någonting med samgående med Europa. Det finns ju alltså en börs där man handlar el. Alltså hur fungerar det här? Är det över hela Europa? Är det bara över Norden? Är det Sverige, Finland? Eller hur funkar det?
Själva elnätet är ju sammankopplat, men det finns flera börser. Vi handlar på Nordpol som är hela Norden då. Men vi får ju fortfarande de här komplikationerna som händer i Tyskland, fast de har en egen börs där. Så det är där ju gasen, när de har lagt ner all sin kärnkraft, så måste de ha gas för sin värme. Och då är det den här Nord Stream 1 som är sammankopplad med Ryssland som är problemet. De kör bara 20% effekt nu i det röret på grund av att Ryssland säger att det är några komplikationer, men generellt så tror man nog att det kanske är medvetet, de har dragit ner på den. Så vi behöver skicka ner el till Tyskland.
Där är vår spekulation helt i enhet här i trion, tror jag. Men vi behöver skicka till Tyskland. Vad menar man med det? Behöver vi skicka till Tyskland?
Vi behöver det. Elen skickas alltid till det elområde som har högst pris. Så att du behöver skjuta över 70% av den effekten, så att säga.
Det är liksom ett marknadsvillkor på det sättet.
Ja, ja. Så att de har ju pratat om att Norge ska stänga sina gränser, men det är ju regelvidrigt. Så att det är ingenting att spekulera om ens.
Nej, för jag tycker det var lite intressant, för det har ju varit nu i svenska valrörelsen, och här senast så var det vänsterpartisten Dag Ostar som gick ut och sa att Sverige ska ha sin egen el och that's it. Och man tycker lite samma sak har man hört i Finland också, men det fungerar ju inte så, precis som du säger. Det är lite spännande bara att det återkommer gång på gång.
Nej, det skulle ju betyda att alla behöver bryta sina avtal i Europa. Mm. Då. Det är ju ganska osolidariskt tänkt, tycker jag, av någon från vänsterhållet att inte hjälpa resten av Europa.
Mm. Mm.
Men du sa 70% ska levereras till det landet som har högst pris. Så i praktiken så innebär, om man förenklar det här lite för Europa då, eller det handelsområdet som du beskrev, det finns flera olika, så innebär det i praktiken att alla ska hjälpas åt för att på så sätt pressa priset så att det liksom blir ungefär jämbördigt då. Och naturligtvis att alla får energi, såklart.
Ja, alla hjälps åt. Så att problemet här i Norden har ju varit att Norge har haft jätte... Eller i syd-Norge så behövs det vara mycket vatten. Deras vattenlager har varit nästan på 50%, vilket är katastrofsiffror. Så det är därför vi har fått, de har lagt upp det till europeiska priser. Så förr i tiden fick vi köpa billig norsk el. Plus att de har ju kopplat en kabel till UK som också äter upp och drar upp våra priser. Så att det är ganska komplicerat.
Det är spännande. Samtidigt har man ju pratat om de här elområdena i Sverige, och Åland tillhör elområde 3, va?
Nej, SE3, ja.
Ja, ja. Och där har man hoppats att Åland kanske skulle få komma in i det lite mer norrländska elnätet på det sättet och få en lägre avgift. Är det realistiskt överhuvudtaget? Eller är det bara önskedrömmar?
Det här med att göra nya elområden, det känns ju som lite som att sminka en gris. Det hjälper ingenting i realiteten. Vi har ju fortfarande problem med överföringen.
Mm.
Om man ser på den här senaste, de har byggt den här sydvästlänken. Så den var ju ganska lång som de måste bygga. Det tog ju över 10 år. Det är problematiskt att bygga. Och vad jag har hört så var det över 6 000 olika kontrakt de måste skriva. Liksom de går ju över så många gårdar och sånt. Så att det är inte alls lätt att bara bygga kablar heller.
Nej.
Lät ju annars som en spännande idé att man byter lag när det passar sig. Hej, jag har hört att ni har lite billigare priser. Skulle inte vi kunna...
Men låter inte lite åländskt på något sätt.
Prispressande Åland. Ja. Var han i mitten. Nej, men nu ska vi känna oss väldigt norrländska faktiskt.
Plötsligt, ja.
Linus, hur är det på Åland då? Om man hade räknat nettot här, om vi säger att Åland liksom hade varit som en egen stat, hur stor täckning hade vi haft då i procent av elbehovet? Ungefär alltså.
Det där kan jag inte svara på faktiskt. Problemet är att vi kan ju inte bli ett eget elområde från början, för då finns det inga sätt att vi kan försäkra oss på.
Nej.
Det är ju bra om vi har egen produktion här, men det måste ju ändå vara kopplat till SE3 så att vi kan köpa försäkringar. Annars lägger vi på spot hela tiden.
Mm. För det är så att långnabba projekten med vindkraftverken och vindmöllorna där, så när det blåser så då är vi ju en exportör av el i alla fall. Så enkelt är det väl. Men
ja, det går väl inte till Åland riktigt det där, utan det...
Nej.
Går till Sverigekabeln som minskar nettoimporten.
Just det. Ja, det är komplicerat det här ändå. Märker du det, Carl?
Nej, jag tycker det är jättekul.
Jo, det är jättekul.
För att det här är ju också...
Många variabler.
Nej, men det här blir ju som ett exempel på där globalismen eller liknande, alltså samarbete, ställs på prov. Mm. Jag tror vi talade ju en del om, Daniel, också i krisen som hände med Ukraina, hur liksom att Europa kändes som att det enades över en natt. Nu har vi en energikris där ingen helt plötsligt är enig. Alla ska precis producera egen el och helst ska jag inte dela med mig av den alls. Jag ska nästan hellre gå till waste. Nu raljerar jag naturligtvis inte. Jag tycker ju att det här är bra. Det förstår du ju, Daniel, att jag tycker att samarbetet är bra och så vidare. Så kan regionerna diskutera netto, inte netto och så vidare. Däremot är det ju klart att det som det väl innebär nu då, Linus, är väl att det måste produceras naturligtvis ännu mer el eftersom Ryssland då har blivit en osäkerhetsfaktor liksom. Generellt, om vi ska kunna få ner priserna, antar jag.
Ja, det blir så. I Tyskland ska de väl starta upp kolkraften igen också. Så att det är sånt de funderar på. Och till och med sådana grejer som att renfloden har haft för lågt vattenstånd så de inte har kunnat fylla på kollagrarna är sånt som har bidragit till elpriser. Så att det är allt har gått åt fel håll. Mm.
Hur tror du, Daniel, att en person som så liksom bor i en stuga att man fått väldigt höga elpriser. Jag förstår liksom, om man utgår från den personen så har jag full sympati för det. Klart man känner, men herregud, är det så här det funkar? Har vi byggt alla de här projekten och så får jag inte ta del av elen själv? Det exporteras.
Men det tror jag faktiskt att många har svårt att förstå. Och samtidigt, många har ju direkt el också som uppvärmningskälla i huset. Då blir det en kall vinter så då börjar det bli väldigt dyrt för väldigt många. Trots, och sen har du liksom matpriser, inflationen i övrigt, så det är ju nog tufft alltså. Så därför tänker jag, Linus, vad är dina knep för att få ner de här elkostnaderna på det sättet?
Ja, det är väl, det mesta består ju av varmvatten och uppvärmning. Det är majoriteten av vad vi använder elen till. Så det är att försöka sänka temperaturen inne. Det är en grad brukar vara ungefär 5% i elräkningen. Och sen har vi många som ringer till oss också och undrar varför det går så mycket energi. Och då är det ofta golvvärme. Har du golvvärme på i badrummet och har dörren öppen så försöker den värma upp hela lägenheten och då går det. Om man nu ska ha golvvärme så försök ha den så låg som möjligt.
Såg du Daniel vände sig om nu och började titta?
Nu blev jag så här, nu kan det sparas pengar. Nej, men det var väldigt jättebra tips.
Och just vattnet, försök. Med de här gamla trixen att stänga av det och inte använda det och duscha snabbt.
För dig som är elhandelsansvarig, ser du liksom framför dig, alltså hur kommer prisutvecklingen se ut på sig 12 månader i din bild?
Det kan vi kolla direkt på marknaden om du vill.
Ja. Det finns ju tre månaders priser, sex månaders priser och 12 månaders priser. Ja, hur ser det ut?
Ska jag köpa en megawatt nu rakt över hela året? Så ska jag betala 245 euro per megawattimme. Alltså 24,5 cent
24,5 cent per kWh blir väl det, yes.
Men det är ju också inkluderat alla helger och alla sommarmånader och låg lasttider. Så att det är ett väldigt dyrt pris.
Tycker historiskt har man alltid fått tipset att det är bra att handla eller binda elavtal och grejer på vintern mot våren när liksom vattnet och allt och sånt har kommit igång. Det stämmer ju i Sverige i alla fall, men finns det perioder där det är så fortfarande att det är liksom mer lukrativt att binda ett elavtal och inte?
Det är ju lite av en myt där, har de testat. Okay. Så att det finns tyvärr inget sånt här magiskt tips att ge. Men just nu säger ju alla att vi ska nog ligga på spotten, för att marknaden prisar in alla möjliga katastroflägen nu, plus att alla led tar riskpremie, och sen är det väl kanske några som vill ha lite mera marginal i börsen, så de smyger in en liten höjning där som mellanhand också, om man ska vara små konspiratorisk, men så är det
lite som bankernas fasta ränta det där, va? Bunden ränta. Det där kan inte vår kära bankman kommentera, utan han får vara tyst här bredvid.
Sitter bara och tänker, har du bunden ränta?
Nej, det var definitivt inte.
Nej, det kan inte kommentera.
Nej.
Bra, Linus. Jättespännande utveckling. Om man bara tar kort, liksom, Finland har ju planer på att utöka liksom, energin liksom, så, som man säger, så snabbt som det är möjligt. Men vad är egentligen den realistiska tidsplanen med de sakerna man drar igång och så vidare? När får man upp energiförsörjningen i högre nivåer? Vad finns det för planer framöver?
Det själva byggandet brukar gå rätt så snabbt med de här olika, men det är just det här byråkratiska som är problemet. Att jag tror inte finns någon riktigt, eller alla vägar man går har en baksida. Det finns inget magiskt, utan jag tror mera på att den snabbaste lösningen är att vi drar ner vår förbrukning. Vi måste optimera den. Det är som i finanskrisen, att företagen måste börja optimera sina pengarflöden, och vi måste börja optimera våra andra flöden, våra energiflöden. Att det är mycket vi bara eldar till kråkorna.
Nej, men det låter väl rimligt. Så vi hamnar liksom i den där situationen, jag vet inte, som ens far och morföräldrar var när man var och hälsade på dem när man var yngre, att man fick inte gå in i salen för den var liksom nedstängd ifall det skulle komma främmande, och där var det kallt. Att det blir lite samma sak då som vi hamnar i igen då, att försöka, ja, vad du sa, en grad var ungefär 5% ner på elräkningen och sådär, att det är det vi hamnar.
Ja, och tyvärr är det så. Men tittar man på spotpriser också, så har Centraleuropa, de har dubblat våra priser.
Jo.
Så att de har legat i det här läget som vi i vinter då kommer upp i redan i ett år. Så att vi får se var det slutar. Så vi är ju lite skyddade av Centraleuropa, för det kommer att bli en efterfrågelseförstörelse där. Att det kommer inga företag kommer att gå runt, eller de drar i alla fall ner produktionen. Så det skyddar våra priser. Om man ser i Sverige har de redan, vissa företag har börjat jobba natt och helger. Så det är sånt vi måste jämna.
Och det här är en fråga som måste lösas på europeisk nivå tillsammans också. Jag tänker Frankrike har 14 nya reaktorer på gång om jag kommer ihåg rätt. Man är ju lite orolig för Tysklands del där, för jag tror de har väl att de ska lägga ner 2 reaktorer här till årsskiftet mitt i den här rådande situationen, om jag kommer ihåg rätt.
De har tagit beslut på att de har kvar dem.
De har tagit beslut, ja, det var ju
och de börjar redan titta på att om de ska kunna bygga mera. Men Frankrike har väl största problemen nu med de redan befintliga som är nedstängda. Så ska de få igång dem och få igång Olkiluoto, och det börjar regna och blåsa. Så då avvärjer vi nog den här katastrofen. Eller det blir fortfarande jobbigt, men det blir inte liksom katastrofläge.
Just det.
Wow, vilken genomgång, Daniel.
Ja, faktiskt.
Jag känner oss berikade här. Det jag kommer ihåg nu är att stäng ner salarna och grejer. Om du nu ska ha golvvärmen igång, så stäng då dörren och framförallt gör ditt kokande där inne. Värm ärtsoppan på golvvärmen istället.
Stek baconen.
För att optimera så mycket. Ja, men jag tror att det här var jätteklargörande. Linus, vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit och redde ut begreppen i Ålandspodden.
Tack själva.
Till helgens evenemang då, till att börja med, till alla er som har en riktigt stor åsikt. Och det är vi ju många som är. Och nu säger jag helgens evenemang, men kommande evenemang här, så har vi ju någonting som heter Grönplan för Mariehamn, Daniel.
Ja.
Och det är, är det den 5 september va?
6 september.
6 september, förlåt.
Ja, är det på Mariehamns stadsbibliotek? Andra våningen, till och med jag står där inbjudan. Nej, men det här låter ju väldigt byråkratiskt, grönplan för Mariehamn, men i stort så är det här ett jätteviktigt tillfälle för den som är intresserad av hur Mariehamn ska utvecklas, för den här ska liksom ligga till grund för de kommande arbeten med generalplanen för Mariehamn stad, alltså hur man ska få bygga och vilken inriktning staden ska ha i framtiden. Så det är ju extremt viktigt informationstillfälle och kanske en möjlighet för just dig att föra fram en åsikt om sådant.
Menar du så just mig då eller publiken?
Just dig, ja, mera publiken tror jag.
Nej, men jag håller med här om att man ska ju komma ihåg att vi är så oerhört få, så jag menar här, det är ju inte en stor stad, så jag menar här måste ju folk tycka till nu, för nu finns det ju en möjlighet. 6/9, 18-20, då bjuder stadsarkitektkansliet, både inbjuder och informerar om grönplan. Ja. Sen blir det ligafotboll. IFK Mariehamn ska möta FC Inter Åbo, och det är alltså den 4 september. Alltså på söndag klockan 18.30. Det blir tufft.
Det blir tufft som vanligt. Får se nu då hur det går med IFK Mariehamn. Du kommer ihåg att vi hade ju lite tips här inför säsongen, och då får de kämpa om de ska komma upp bland de topp fyra, va?
Ja, och det är alldeles korrekt, trots stort självförtroende. Ja, men det har varit lite tufft, men se nu till att gå dit och heja fram dem på söndag.
Absolut.
Men sen kanske till absolut största utav allting som rullar mellan 1-3 september på Slottsbanan, då är det ju Åland 100 Ladies Open. Det här kommer ju bli super kul, eller hur?
Ja, men definitivt, och det blir inte större golftävling än det här. Det är svårare. Det här är faktiskt en deltävling i Ladies European Tour, ja, som nu går på Åland. 120 spelare.
120 spelare, 250 000 euro i prispotten. Ja. Otroligt. Ja.
Och på allt hur det spelar sig på våra fina golfbanor ute i Kastelholm. Och vi ska hoppas att de har vädret med sig nu, för att det här är ett sätt för Åland att visa upp sig från sin bästa sida. Mm. Och jag tror nog att det kan söka sig ut en hel del åskådare också. Det lär vara riktigt fina ställen som man kan sitta och titta på spelet, om man kommer nära, har jag förstått.
Mm. Vill jag inte jinxa det, men det ser ju ändå bra ut, vädret inför helgen.
Ja, det gör ju det, men vi vågar inte ropa hej, va?
Det ska vi inte göra, men jag hoppas att det blir grymt väder och att alla som tar sig dit får se en fantastisk tävling. Jag tycker, det här är så viktigt att vi får såna här evenemang hit. Alltså, så himla roligt, absolut, tycker jag.
Ja, men absolut. Det här är ju... Det här gör ju marknadsföring inte bara av golfen utan av Åland som helhet, och det, framförallt det är en säsongsförlängare som vi alltid önskar ha fler av, så det här är riktigt bra. Kör hårt, säger vi.
Kör hårt, lycka till. Okej, det avslutar det första avsnittet av Ålandspodden för den här säsongen. Nästa vecka då får vi besök av Dogge Doggelito, eller hur? Då ska vi tala Åland med honom.
Ja, det ska vi göra. Det ska bli spännande.
Det ska bli spännande. Daniel, du får en fortsatt jättetrevlig vecka. Och till er som har lyssnat så säger vi tack och bock och på återseende igen om en vecka. Det här är Ålandspodden med Carl Lönndahl och
Daniel Dahlén.